det man kunde konstatera från inledningen i Titus brev, det är att Paulus skriver om den gemensamma tron. Det finns någonting gemensamt. Det finns en tro, en lära och så vidare som är gemensam. Och man kan inte göra hur som helst liksom. Man kan inte vara individualistiskt kristen. Man kan inte bestämma, jag tror bara på de här delarna i den kristna tron, men inte dem. Man kan inte göra så liksom, utan det finns någonting fast med ramar. Det är lite så liksom Paulus skriver om liksom. Paulus och Titus, de är ju på missionsresor överallt liksom, åtminstone Paulus. Och nu har de varit på Kreta. Och av någon anledning måste Paulus åka vidare och missionera på något annat ställe kanske. Och då lämnar han kvar Titus för att etablera församlingen. Och sen vill Paulus att Titus ska komma efter och möta upp Paulus igen så småningom lite senare då. Så det här är ett instruktionsbrev helt enkelt för hur församlingen ska se ut och det uppdraget som Titus ska göra då i församlingen. Det är det handlar om. Lite kuriosa. Vi har ju ni som är insatta i Paulus verksamhet, ni vet att han åkte, det finns 3 missionsresor beskrivna. Ingen av dem är han på Kreta. Så det verkar alltså som att Paulus har gjort fler missionsresor än de som finns nedskrivna i Bibeln. För han har ju varit på Kreta och missionerat, men det finns inte omskrivet i Bibeln. Det är lite intressant. Hur som helst. Titus kapitel 1, vers 5. När jag lämnade dig kvar på Kreta var för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla sig till lärarens tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. Till särskilt bland de omskurna finns det många orostiftare, pratmakare och bedragare. De måste man tysta munnen på, för de vänder upp och ner på hela familjer genom att för egen vinning lära ut sådant som de inte borde. En av deras egna, en profet, har sagt: kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata. Det omdömet är sant. Tillrättavisar de därför strängt så att de blir sunda i tron och inte befattar sig med judiska myter och med stadgar från människor som vänder sig bort från sanningen. För de rena är allting rent, men för de orena, för de som inte tror, är ingenting rent. Utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning. Det var dagens text som jag ska predika utifrån. Nu ska jag göra så gott jag kan här för att liksom förklara det här bit för bit. Så att vi kan förstå vad det här handlar om. Det första jag vill lyfta fram, det är det här ordet äldste och församlingsledare. Visste ni att på grekiska, så där det står äldste på svenska, där står det presbyteros på grekiska. Och det är det ordet man har fått ordet präst ifrån. Och där det står församlingsledare, där står det på grekiska episkopos. Någon ska gissa vad man har fått för svenskt ord utifrån det. Biskop. Så här vissa då församlingar, de har liksom sett att det finns 2 olika församlingsledare, en präst och en biskop, olika uppdrag. I den här texten så nästan alla bibelkunnare är överens om att orden används synonymt. Ena stunden skriver han äldste, andra församlingsledare, man pratar om samma saker liksom. Det är så här en församlingsledare ska vara. Så i alla fall utifrån det här brevet kan man säga att det är samma sak. Det är bara olika ord för samma uppgift. Att vara en ledare i församlingen helt enkelt. Och sen kan man ju också tycka att egentligen har ju alla kristna fått uppdrag att vara Herrens heliga präster. Alla kristna har den kallelsen liksom. Så det är ingenting som en, på ett sätt, en viss person bara ska uppfylla de här kraven, utan det här riktar sig till alla kristna. Men kanske framförallt då till de som är satta som någon form av ledare i församlingen, därför att de är förebilder liksom, såklart. Och det här, då vill jag börja med att säga att när Paulus skriver så här till Titus, du ska insätta ledare i församlingen, då säger det oss någonting. En församling behöver ett ledarskap. Och det finns församlingar som satsar på lite andra sätt att leda församlingen. De har inget ledarskap. Alla är lika och så vidare och så vidare. Och det finns något positivt i det. Men samtidigt så ser vi ju här att Paulus vill ha någon form av ordning. Man kan inte göra hur som helst med Guds församling. Det är det som är lite poängen. Man kanske inte ska låta det gå till överdrift och bara att det är bara ledarna som får göra de kristna sakerna, om man säger så. Då har man ju gått till överdrift. Alla är ju präster. Men samtidigt ska det finnas ett ledarskap ändå. Och han säger också att Titus ska insätta äldste. Det är inte vem som helst som får bli äldste. Och man kan inte bara ta sig den rätten själv. Utan det väljer de som är ledarna redan. De har det ansvaret att välja liksom vilka vi ser som uppfyller de här kriterierna för en god församlingsledare. Och de har det uppdraget att välja vidare. Sen får man givetvis anmäla sig frivillig om man skulle vilja. Liksom. Men det är viktigt att lägga den grunden att en äldste, det ska liksom insättas, om man säger så. Och nu fick Titus det uppdraget. Du ska insätta. För det fanns ju inte någon gemensam församlingsledning då. Det fanns ju bara Titus. Så han fick det här uppdraget då. Vi kan också konstatera att i och med att Paulus skriver de här kriterierna för en församlingsledare, det betyder att Gud har åsikter om hur en församlingsledare ska vara. Gud tänker och vill att vi ska vara på ett visst sätt. Eller hur? Annars hade ju inte Paulus skrivit så här. Och det betyder då, å andra sidan, att man kan inte vara, alltså bara för att man till exempel är en god företagsledare eller en god ledare i allmänhet, det behöver inte betyda att man automatiskt är en god ledare, församlingsledare. Här är en viktig lärdom. När vi väljer ledare i församlingen, vi kan inte välja vem som helst som vi tror är en bra ledare. För vi kan ha felaktiga uppfattningar om vad en god ledare är. Vi måste titta på vad står det i Bibeln. Liksom, vilka kriterier är Gud tycker är viktiga för en församlingsledare? Och sen gå efter dem. Annars kan man göra sig själv en björntjänst nämligen. Men till exempel, ett exempel då. Om man ska vara en god krigsledare, då måste man vara hänsynslös för att ha framgång. Ska man vara en god företagsledare, då måste man vara ekonomisk och duktig på sådana saker för att ha framgång. Rätta mig om jag har fel, ni som är företagsledare. Det är i alla fall en viktig ingrediens. Ska man vara församlingsledare, då är det andra saker som Gud lyfter fram som viktiga om man ska vara en god församlingsledare. Annars gör man sig själv en björntjänst. Annars gör man församlingen till ett företag. Man fokuserar bara på vinst, framgång och så vidare. Och ni förstår vad jag menar. Det är viktigt att lägga grunden rätt. Det är därför Paulus ger det här tydliga uppdraget till Titus. Välj ledare utefter de här kriterierna. Om man fokuserar för mycket på att ledarskapet ska vara duktiga företagsledare, då kan man även få en osund kultur i församlingen. Att man tänker att till exempel pastorn, det är viktigt att han jobbar från morgon till kväll. Jobbar stenhårt. Vilket leder till att han aldrig träffar sina barn. Man börjar tänka i banor som att göra karriär. stiga graderna och så vidare och så vidare. Det här som kanske är viktigt för en god företagsledare, för jag säger inte att det är något dåligt om man är en ledare inom ett företag. Men i en församling kan man inte tänka så. Det är väldigt viktigt att konstatera det från början liksom. Det är andra saker som är viktiga för en ledare i en församling. Och det gäller inte bara ledare som jag sa förut. Det gäller alla kristna såklart. Men framförallt ledarna i församlingen. Sen tycker jag också det är intressant att alltså varje gång man läser ett brev, det är som att lyssna på ett telefonsamtal. Fast du får bara höra den ena änden av luren. Man får bara läsa det Paulus skriver till dem i Kreta. Men du får inte veta hur situationen egentligen såg ut. Och så är det när man läser alla breven. Han skriver alltid in i en situation som redan finns. Och man kan försöka lista ut hur situationen såg ut utifrån vad han skriver. För han ger, alltså, till Timoteus så ger han också en sån här lista på hur ledare ska vara. Men den ser lite annorlunda ut. Så han skriver ju till olika situationer och lyfter fram olika saker. Och här kan man då tänka sig att de på Kreta har till exempel missbrukat alkohol. Även i församlingen. För han skriver det. En god ledare ska inte missbruka vin. Det skriver han av en anledning. Han skriver att en god ledare ska vara en kvinnas man. Det finns förmodligen då i Kreta, på Kreta i kulturen där att många hade kanske flera fruar till exempel. Jag kommer till det så småningom. Och det lär oss att det är viktigt att använda sitt sunda kristna förnuft när man läser Bibeln. Paulus riktar sig till en viss lokal situation och skriver till dem om deras problem. Och det är inte alltid 100% säkert att exakt samma saker går att överföra direkt till vår lokala situation. Därför bör man förstå vad är Paulus poäng, hans princip liksom. Säg att vi till exempel i församlingen, flera i församlingsledningen missbrukar öl istället. Ja, men det får man eftersom man skriver, man får inte missbruka vin. Alltså, förstår du vad jag menar? Så kan man inte tänka, utan då förstår vi principen att en församlingsledare ska inte missbruka alkohol. Såklart. Så det är så man måste läsa Bibeln och försöka förstå vad är Paulus ute efter. För han skriver nästan alltid till en lokal situation som hade vissa specifika problem. Men i alla fall, i inledningen av den här listan då han gör, då skriver han att en församlingsledare ska vara oförvitlig. Och är man då församlingsledare, som många av oss här är, då blir man lite sådär oförvitlig. Det låter ganska så rejält alltså. På engelska är det blameless. Och så börjar man tänka, jag är ju, alltså, okej, jag kanske inte är världens mest uppenbara syndare, men hallå, jag är en människa, alla gör fel, ingen är perfekt, ingen är ju oförvitlig, helt 100% ren liksom. Det kan väl ingen säga att man är, kära någon liksom. Jag skulle vilja lyfta fram att det Paulus är ute efter, det är att för det första liksom, ha inga uppenbara synder om du ska vara församlingsledare. Det är väl ganska självklart. Lev inte i uppenbar synd. Men också brottas med de saker som du har problem med i ditt liv. Ta tag i dem liksom. Det är inte så att han säger att du måste vara 100% perfekt för att kunna bli ledare. Men däremot att du anstränger dig. Att du kämpar med dina synder liksom. Att du brottas med dem. Att du omvänder dig från dem liksom. Att du lever i en sån tankegång att mina synder jag har, det är ingenting jag vill ha, utan det är någonting jag brottas med och försöker lägga av med. Anledningen till att man ska vara oförvitlig som ledare, det är för att dels har du, ditt uppdrag riktar sig dels inåt församlingen, men också utåt till människor i samhället. Och om du är en ledare med uppenbara synder, då kommer inte församlingen få något förtroende för dig. De kommer inte vilja, eller du kommer stå och predika en sak och så ser de i ditt liv att du lever på ett annat sätt. Då kommer de inte få förtroende för dig. Då fungerar inte församlingen. Å andra sidan, folk utanför församlingen i samhället. De kommer när de ser att, eller när du kommer och vill berätta om Jesus för folk, och så vet de, har sett det på krogen liksom. De vet att du dricker liksom. Det är klart de inte kommer vilja bli kristna då liksom. Förstår vad jag menar? Det är viktigt att jobba med de här sakerna om man ska vara en ledare. Att inte vara falsk, att inte vara en hycklare, att inte säga en sak men leva på ett annat sätt liksom. Ska man vara en ledare i församling måste man man kan inte ha uppenbara synder i sitt liv liksom. Och man måste jobba med det som man har problem med då. Och faktum var att på den här tiden, både på Kreta och på många andra platser i hela Mellanöstern, så var det många falska profeter, villolärare, som gick omkring och försökte predika deras evangelium. Och för Paulus är det viktigt att de som ska vara kristna församlingsledare, man ska kunna se skillnad. En kristen församlingsledare, ska man veta hur han är liksom, han eller hon är en god, sund ledare som lever ett bra liv. Och titta på de falska profeterna så får ni se att de lever ju helt galet liksom. Och sen skriver då Paulus det här omdiskuterade orden. Han ska vara en enda kvinnas man. Och det här har teologer bråkat om. Vad betyder det? Betyder det att man bara får ha haft en kvinna under hela sitt liv liksom? Är man omgift så är det kört. Och en del tror faktiskt så. Att har du skilt dig så får du inte längre vara församlingsledare. Då har du förbrukat din möjlighet. Jag tror inte att man ska dra det så långt. Det han riktar sig mot det är att på den tiden fanns det ju månggifteskultur liksom. Det fanns människor som hade flera fruar. Och jag tror att han riktar sig framförallt till dem liksom. Givetvis kan du inte ha, ska du vara församlingsledare, kan du inte ha flera fruar. Och för det andra tror jag också att han riktar sig mot en promiskuös livsstil helt enkelt. Ska du vara församlingsledare, då kan du inte ha en massa tjejer här och var liksom, utan du ska hålla dig till din kvinna. Det tror jag är liksom huvudpoängen. Men sen skriver han också till Timoteus i en liknande lista då, att det är också viktigt. Han skriver så här: om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Så det ligger någonting också i det här att man blir ett föredöme i och med sin familj, sitt äktenskap. Och därför måste man också vara duktig så att säga, eller åtminstone inte negligera sin egen familj, utan att ta hand om sin familj, vara trogen och så vidare och så vidare, för att man ska vara trogen i det lilla och kunna ta hand om det stora också. Alltså det hänger ihop. Är man inte trogen i det lilla är man inte heller trogen i det stora. Det här med att man ska ha en enda kvinnas man, utesluter det alla som är ogifta? Nej. Det vill också konstatera. Jesus var ogift, Paulus var ogift och så vidare. Så är man ogift så kan man lika väl som någon annan att vara församlingsledare också. Sen skriver han ju det här då att en församlingsledare ska ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. Och det tror jag är ganska så, det är ganska så knepiga ord faktiskt, för att hur ska man kunna alltså barnen växer ju upp, och självklart är det ju frivilligt det här med tron liksom. Man kan ju inte tvinga någon att och bli kristen. Så hur gör man då liksom? Är man diskvalificerad ifall ens barn växer upp och inte alls vill vara troende längre liksom? Och här vill jag, min tolkning är så här att det Paulus menar det är att man ska vara, ta hand om sin familj, gör att prioritera familjen, inte bara vara kristen när man är i kyrkan utan även hemma, Att prata om Jesus med lille Konrad. Att be tillsammans. Att lära honom det kristna livet. Spendera tid hemma. Inte jobba från morgon till kväll som en företagsledare då kanske skulle göra. Utan att man lägger tid på sin familj. Se till så att man är hemma. Och att man lever ett kristet liv. Inte bara undervisar om det på gudstjänsten. Och då tror jag att det är det han riktar sig till. Liksom. Att man ska vårda sin familj på ett kristet sätt. Sen om barnen när de blir vuxna väljer att gå en annan väg. Det kan man ju faktiskt inte ansvara för på ett sätt. Alla måste frivilligt få välja. Liksom. Sen nämner han de här orden då att han ska vara gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Och det här är en ledord som jag tycker att vi alla ska tänka om oss själva. Att det borde man bli. Det gäller inte bara församlingsledare utan alla. Och jag tror inte jag behöver förklara dem i detalj för de är ganska uppenbara. Liksom. Man ska vara gästfri och sådär. Liksom. Så jag går vidare i texten. Han skriver så här också att en församlingsledare ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord. Och det är väldigt viktigt för en kristen ledare att man håller sig till apostlarnas lära. Alltså Jesus, han gjorde ju sin grej. Han undervisade, han botade sjuka och han dog på korset och uppstod igen. Sen gav han apostlarna rätten liksom att få skriva ner den här läran, den här kristna tron. Och därför har vi Nya Testamentet. För Jesus själv skrev inte ner Nya Testamentet. Utan det uppdraget gav han till sina apostlar att lägga grunden. Och den här grunden, apostlarnas lära, den måste man som församlingsledare hålla sig till. Man kan inte byta ut vissa delar, ta bort, ändra eller strunta i vissa delar. Liksom. Man måste som församlingsledare hålla sig till detta. Annars går man utanför det som är uppdraget. Och här är ju någonting som vi idag har problem med i Sverige. Det finns många sammanhang där man väljer bort delar av budskapet. Där man inte längre tror på andra delar av budskapet. Där man överbetonar och feltolkar vissa delar. Det finns ju i Sverige idag. Det finns över hela världen och det har egentligen alltid funnits. Och här måste man som församlingsledare hålla sig inom ramarna, skriver Paulus. Det finns ett bra uttryck som ni alla känner till. Som man alltid ska ha redo att säga till någon som säger något konstigt. Vart står det skrivet? Har ni hört det någon gång? Vart står det skrivet? Så fort någon börjar säga saker, kommer med påståenden eller kommer med saker och ting som man vill att vi ska göra i kyrkan eller och så vidare. Eller att du som kristen ska göra. Fråga han, vart står det skrivet? Det finns predikanter som botar sjuka genom att slå dem i magen med knytnäven. Och menar att det kommer från Gud. Då ska du fråga dem, vart står det skrivet? När gjorde Jesus så? Gå inte på alla de här lurendrejarna som finns. Det finns verkligen många. Gå inte på det liksom. Ta fråga istället, vart står det skrivet? Gå hellre bort från ett sammanhang som till synes verkar blomma ut i andlighet liksom, och det händer massa häftiga grejer där. Det händer så mycket. Gå bort från det sammanhanget om du ser att det här är osunt. Och det finns massa grejer de gör där jag måste ställa frågan, vart står det skrivet? Då ska du gå bort från det sammanhanget. Det är inte sunt liksom. Låt dem hellre hållas då i sin osunda andlighet. Men delta inte i det. Liksom. Låt inte luras. Det här är jätteviktigt. Han skriver ju det, Paulus. Håll dig till den sunda läran. Sund betyder vid god hälsa, att man mår bra och att man är oförvanskad. Med andra ord, ett oförvanskat evangelium ska du hålla dig till, som inte ändras hela tiden och som man mår bra av. Det ska du hålla dig till. Då är du sund i din tro. Och när du förkunnar, hitta inte på massa saker liksom. Försök inte komma med något nytt liksom. Förkunna den sunda läran. Sen kommer vi till det här otroligt roliga påståendet som Paulus skriver. En av deras egna, en profet, har sagt: kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata. Det omdömet är sant. Och jag älskar det här påståendet som Paulus skriver. Jag tycker det är underbart liksom. Tänk om man skulle skriva så till oss liksom. Ni är norrlänningar, ni är stela, ni sjunger dåligt, och så vidare. Jag kommer inte på något mer, för vi är så bra. Tänk om man skulle liksom peka ut våra brister, våra karaktärsfel, och skriva ner dem i Bibeln, så att alla i alla tider får läsa liksom om hur dåliga vi är. Skulle man ju inte kunna sova om natten. Men han riktar sig mot någonting här. Det var så på Kreta. De var lögnare. De hade dålig karaktär. Förmodligen många i församlingen också. Eftersom man måste rikta det här starka påståendet liksom. Den här personen som har skrivit det här, han är inte en kristen. Han levde på 500-talet före Jesus och var en grek från Kreta. Och det här är så roligt, för det här, han heter Epimenides. Och det här ordspråket som han har skrivit, det gav upphov till den epimenidiska paradoxen. För han skrev ju att alla från Kreta är lögnare, fast han var från Kreta själv. Så då blir det ju så här: om det är sant att alla från Kreta är lögnare, då talar ju Epimenides sanning. Och då är ju inte alla från Kreta lögnare, för Epimenides var ju från Kreta. Och då stämmer ju inte det ordspråket att alla från Kreta är lögnare. Så då blir ju Epimenides en lögnare. Men om Epimenides är en lögnare, då stämmer ju ordspråket, vilket innebär att han talar sanning. Men då är ju inte alla från Kreta lögnare. Förstår ni vad jag menar? Och då stämmer ju inte ordspråket. Så det blir bara... Ja. Jag tycker i alla fall den är rolig. Men det var lite... bara en parentes. Grekerna runt omkring i Medelhavet där, de märkte ju att folk från Kreta faktiskt ljög mycket. Så man började säga att kretenisera, det är att ljuga. Det blev ett ordspråk där också. Och det vill jag också lyfta fram som en viktig sak, att de från Kreta verkar ha haft stora problem med sin karaktär och med och många saker. Och Paulus ansåg dem ändå inte vara helt hopplösa. Och det vill jag att man alltid ska komma ihåg. För trots att de hade dålig karaktär, så skickade ändå Paulus Titus till dem och sa att gör det här liksom, se till att få ordning på det här. Ingen människa är hopplös. Alla människor kan upprättas och så vidare och så vidare. Vi får inte ge upp hoppet om någon. Och jag kan tänka mig att många av oss känner igen det här, att den man minst av allt trodde skulle bli kristen, han var den första att omvända sig. Jag har stött på det ibland när jag har vittnat om Jesus för folk. Och de som man trodde kanske skulle bli kristna, de var alldeles för bekväma för att omvända sig. Så tänk på det. Satsa på de som verkar vara längst bort. Det ger oftast goda resultat. Och så vill jag avsluta här med det sista som Paulus skriver här i kapitel 1. Han skriver om det här med att för de rena är allting rent, men för de orena, för de som inte tror, är ingenting rent. Här riktar han sig till församlingsledarna. Håll inte på, som många andra gör, att göra massa saker orena som inte är det. Det var tydligen ett problem på den här tiden att många judiska lärare började snacka om, jag vet inte i detalj vad de pratade om, men till exempel att man måste tvätta händerna innan, rituellt tvätta händerna för att få äta, annars är det orent. Du får inte äta gris för det är orent, och så vidare och så vidare. Och att de även sa det här till de kristna. Och Paulus säger att nej, är det rent för Gud så är det rent. Helt enkelt. Och i Sverige har vi ju haft bekymmer med det här. Det tror jag ni som är lite äldre kan vittna om. Syndakatalogen. Man gjorde saker orena som inte alls var orena. Man sa att det är synd att spela kort. Trots att det inte är synd att spela kort. I Bankeryd brukade många av de äldre säga till mig att ja, på vår tid så fick vi inte spela fotboll. Nähä, liksom. Då har man gjort fotboll orent till plötsligt. Trots att fotboll inte är orent. Många har säkert varit med om också, ni som är äldre, att förr fick man inte gå på bio. Det blev orent att gå på bio i kyrkan. Jaha. Sen när var det något som Gud har sagt är orent, liksom? Man hittar på saker. Det finns alltid en bakomliggande orsak till att man påstår sådana här saker, såklart. Det kommer ju inte från ingenstans. Till exempel med kortspel så vet vi ju att det förekom mycket alkoholdrickande när man spelade kort. Och därför ville man inte att ens ungdomar skulle spela kort för att hamna dem i dåligt sällskap. Det är klart det finns en sån orsak och det kan vi respektera. Men du kan inte förbjuda kortspel i allmänhet. Du ska ju förbjuda alkoholdrickandet i så fall. Förstår ni vad jag menar? Man måste skilja på de här sakerna, liksom. Om man ska vara en sund församlingsledare. Lära sig vad som är rent och vad som inte är det.